den 11 augusti 1990.
Beslutet i Kairo av 12 arabstater att sända trupper till Saudiarabien för att hjälpa till i försvaret mot en eventuell irakisk invasion har definitivt splittrat arabvärlden. Bland de stater som röstade för resolutionen återfinns Egypten, Syrien och Emiraten i Persiska viken. Libyen och PLO röstade tillsammans med Irak mot beslutet, medan till exempel Jordanien avstod från att rösta. Den irakiske presidenten försöker nu framstå som de breda arabiska massornas representant. Han har skickligt vänt på argumentationen och också tagit in religionen som vapen i sitt propagandakrig. Ledarna i Gulfstaterna och i Saudiarabien framställs som lakejer till väst som tillåtit amerikanska trupper att ockupera det heligaste inom islam. Det här är säkerligen tongångar som tilltalar många människor i arabvärlden som anser att den arabiska värdigheten fått stryka på foten i och med att amerikanska trupper tillåtits gå in i Saudiarabien. Beslutet i Kairo är också unikt så tillvida att det för första gången fattades ett majoritetsbeslut vid ett arabiskt toppmöte. Tidigare har alla beslut fattats i enighet och därför har de oftast blivit mindre verkningsfulla. Ännu är inget känt om detaljer i beslutet. Vi vet inte vilka länder som ska sända trupper eller hur många man den arabiska styrkan kommer att uppgå till. En del bedömare här tror snarare att det kommer att handla om en symbolisk gest än om ett verkligt militärt engagemang gentemot Irak.
En rapport den 14 augusti 1990 om diplomati och rävspel i Iran-Kuwait-konflikten.
Ja, från Irak kommer alltså tecken som kan tyda på en något mjukare attityd från landet, rapporterar Lars Kobb. FNs generalsekreterare har fått försäkringar från Irak att man inte kommer att attackera Saudiarabien.
Det är ett brev från Iraks utrikesminister Tariq Aziz till FNs generalsekreterare Javier Pérez de Cuellar som Irak nu säger att man inte kommer att attackera Saudiarabien. Det är första gången Irak skriftligt säger sig vilja avstå från krigshandlingar och brevet kan ses som en början på en irakisk diplomatisk offensiv att hitta en lösning på krisen i Persiska viken. Den irakiske presidenten Saddam Hussein har föreslagit en genomgripande lösning av konflikten som förutsätter ett tillbakadragande av alla ockupationsstyrkor i Mellanöstern. Diplomater här betraktar det irakiska förslaget som ogenomförbart, men samtidigt är det första gången sedan Iraks invasion av Kuwait som Bagdad kommer med konstruktiva förslag istället för retorik. Samtidigt hårdnar motsättningarna inom arabvärlden. Igår mottogs den kuwaitiske kronprinsen och premiärministern Sheikh Saad al-Abdallah al-Saba med hedersbetygelser i Damaskus, vilket visar att Syrien nu definitivt ställt sig på Saudiarabiens och Egyptens sida i konflikten. Det är första gången sedan Iraks invasion av Kuwait den 2 augusti som något arabland på det här sättet tar emot en representant för den störtande regerande familjen i Kuwait. Samtidigt kommer rapporter att FNs sanktioner gentemot Irak nu börjar märkas inom landet. Livsmedelssituationen i Bagdad börjar bli svår och bristen på dagligvaror är nu påtaglig. Situationen för de utlänningar som finns kvar i Irak och Kuwait är fortfarande oklar. Den svenska ambassaden i Kuwait kommer med all sannolikhet att evakueras under dagen tillsammans med de medlemmar ur den svenska kolonin där som vill åka. Svenskarna förflyttas till Bagdad eftersom det fortfarande är förbjudet för västerlänningar att lämna landet. Allt fler rapporter kommer nu om att tusentals utlänningar från företrädesvis asiatiska länder sitter i fångläger i Irak. Enligt ögonvittnen använder irakierna koncentrationsläger från kriget mot Iran och de sanitära förhållandena beskrivs som oerhört svåra. Lars Kobbe, Amman.
Samtidigt alltså som Irak tycks söka någon form av diplomatisk dialog riktas nu kritik mot USA för att man sätter in allt för starka maktmedel för att stoppa trafiken till och från Irak, Willy Silberstein.
Flera medlemmar i FNs säkerhetsråd, också allierade till USA, är kritiska till den hårda linje som den amerikanska marinen nu driver i Persiska viken. Kritiken vädrades bland annat när FNs säkerhetsråd igår hade slutna överläggningar. FNs generalsekreterare Javier Pérez de Cuellar säger att en blockad som egentligen bara kan införas mellan länder i krig inte var något som Förenta nationerna ställde sig bakom när sanktionerna beslutades. Flera anonyma källor säger till nyhetsbyråerna att den juridiska grund som FN-beslutet utgör egentligen bara är försiktiga åtgärder, som att patrullerande flottstyrkor i Persiska viken får fråga befälhavare på väg till eller från Irak om vad som finns i lastrummen eller varna för att göra något överilat. Ingen tycks exakt veta vilka tvångsmedel som FN tillåter.
För i Jerusalem och bland palestinier på den ockuperade Västbanken och i Gaza är Iraks ledare Saddam Hussein en hjälte. Hussein är dessutom hoppet personifierat för palestinierna om frihet från 23 års israelisk ockupation, berättar Faisal Hussein.
So he must be taken seriously, but if the only target of the Americans is to revenge from Saddam Hussein or get him out, so nothing will help.
Ta honom på allvar, uppmanar Faisal Husseini, uppenbart nöjd med Saddam Husseins krav på tillbakadragande från alla ockuperade områden. Bagdad-initiativet kallas för övrigt här för en seger för PLOs diplomati, den som just tvingade Arafat att kyssa både Mubarak och Saddam Hussein, men som alltså givit resultat.
Samtidigt som till synes växande demonstrationer för Saddam Hussein kablas ut i propagandakriget, det här är från irakisk tv, och samtidigt som uppladdningen pågår på bred front mot Irak med allt fler krigsfartyg från allt fler länder, just då överraskar Saddam Hussein återigen omvärlden. I morse förklarade han sig söka fred med huvudfienden sedan ett decennium, Iran. Saddam Hussein erbjuder generösa eftergifter och en irakisk delegation är redan på väg till Teheran för att börja förhandla om ett regelrätt fredsavtal. Det var en fejd om gränslinjen mellan länderna vid Shatt el-Arab som var den utlösande faktorn för krigsutbrottet 1980. Enligt Iran rörde sig om ett 2600 kvadratkilometer stort område som står under irakisk ockupation. En irakisk reträtt har varit huvudvillkor för att Iran ska vara villig till verkliga fredsförhandlingar. Och nu går Saddam Hussein med på att gränslinjen dras mitt i Shatt el-Arab, de stora floderna Eufrat och Tigris gemensamma utlopp i Persiska viken, sedan gammalt omstritt gränsområde. Men Saddam Hussein sträcker sig längre än så, är också villig att släppa alla iranska krigsfångar. Sammanlagt håller de båda länderna omkring 100 000 krigsfångar som togs under åren 1980-88. Så medan uppladdningen fortsätter runt om så bäddas det för fortsatt fredsprocess Irak-Iran. Saddam Husseins besked i morse ställde i utsikt att irakiska trupper kan börja lämna ockuperat gränsområde redan denna vecka.
Om Saddam Hussein för 2 år sedan hade erbjudit Iran vad han nu erbjuder så hade det betraktats som en kapitulation. Nu kan det istället, åtminstone för ögonblicket, betraktas som ett klokt drag i en svår situation. Militärt säkrar han sin östra flank och kan koncentrera sina trupper i söder, väster och norr. Och han kan kanske få hjälp att bryta FNs sanktioner. När Saddam Hussein ingrep i Iran gjorde han det i förhoppningen att han skulle kunna störta Ayatollah Khomeini och stoppa den fundamentalistiska väckelserörelsen bland Irans shia-muslimska befolkning. Irak har en shia-muslimsk majoritet. Och Saddam Hussein var rädd att väckelsen i Iran skulle sprida sig till det egna landet och underminera hans egen politiska ställning. Andra arabledare var lika oroade och stödde Irak med miljarder oljedollar. Irak har en befolkning på omkring 17 miljoner. Under 8 år av krig dog uppskattningsvis 500 000 irakier och landet ådrog sig skulder för flera 100 miljarder. För landet kan detta nu sägas ha varit förgäves. Dagens beslut kan därför inte ha varit lätt att fatta för Saddam Hussein. Han måste vara medveten om att åtskilliga officerare nu frågar sig vad de kämpade för under 8 hårda år. Föräldrar till de döda måste fråga sig vad deras söner dog för. Samtidigt ska sägas att Saddam Hussein själv inte... Fast för honom själv har kriget inte varit förgäves. Det hjälpte honom att stärka den egna ställningen och att bygga upp den krigsmaskin som nu intagit Kuwait och hotar länderna omkring. Sedan inmarschen i Kuwait har Saddam Hussein antagit antingen genomgått en religiös omvändelse eller också har han kallt taktiskt insett att det är riktigt att låta som nästan vilken iransk ayatolla som helst. Han hoppas naturligtvis att han ska försäkra sig om ett stöd bland arabvärldens fundamentalister. Stödet från de radikala fanns ju redan tidigare. Det taktiskt riktiga kan vara politiskt riskfyllt.
En rapport den 17 augusti 1990 från Mellanösternkrisen.
Iraks president Saddam Hussein är en hjälte i Jordanien. I bergsstaden Salt, där invånarna demonstrerade efter fredagsbönen i moskén idag, bars affischer med Saddam Husseins bild omkring i triumf. Många plakat visade Saddam Hussein och den jordanske monarken sida vid sida. Kung Hussein är populär så länge som han inte tar ställning mot Saddam Hussein. Men vad händer om kungen stänger hamnen i Aqaba för handel med Irak? Om han hjälper till att dra åt snaran runt Iraks enda andningshål? Möjligen slipper han ta ställning. Idag ser det ut som om den internationella sjöfarten och George Bush gör jobbet. Inga fartyg med last till Irak har idag ankrat i Aqabas hamn. FN-sanktionerna tycks tillräckligt avskräckande. Inte minst som president Bush nu har beordrat amerikanska krigsfartyg att preja handelsfartyg och använda militärt våld om nödvändigt. I Salt, som bara var en av alla jordanska städer där demonstrationer ägde rum idag, var budskapet mycket entydigt. Död åt president Bush och hans allierade. Och leve Saddam Hussein.
American aggression defeated by all Arab and Muslim people. Thank you.
USA kommer att besegras av de muslimska och arabiska folken. Därom var alla i Salt övertygade, liksom om att kriget kommer. I tron att jag var amerikan kom en artig ung man fram och frågade om jag hade ett litet stjärnbaner som han kunde bränna. Och jag i min tur frågade varför de tycker så mycket om Saddam Hussein.
We want all the world to know that there is Arabian, a new Arabian, a new one who will destroy America and France and all the world will do not take the right side.
Saddam Hussein är stark, sa alla med en mun. Saddam kommer att förgöra USA. Vi vill att världen ska veta att det nu finns ett nytt Arabien som kommer att förgöra alla de länder som är på fel sida. Titti Nylander, Salt i Jordanien.
Och Irak infriade sitt löfte idag och började återlämna krigsfångar till Iran, rapporterar Ekots utsände.
Det var ett hundratal bussar till bredden fyllda av iranska krigsfångar i gula fängelsekläder som idag markerade inledningen på den enorma fångutväxling som kommer att ske den närmaste tiden. Bussarna körde till gränsövergången vid Khosravi, ungefär 20 mil nordost om Bagdad, där representanter för internationella Röda Korset tillsammans med FN-övervakare bevittnade hur de iranska fångarna återvände hem. Samtidigt lämnade irakiska krigsfångar sina fängelser i Teheran för den motsatta resan. Det är inte helt klart hur många krigsfångar som finns på ömse sidor. Röda Korset har registrerat 20 000 iranska och 50 000 irakiska, men enligt FN kan siffrorna vara betydligt högre. Många av fångarna har tillbringat det senaste decenniet i fångläger. Kriget bröt ut i september 1980 och båda sidor tog mängder av krigsfångar i inledningen. De första enheterna ur de irakiska ockupationsstyrkorna började idag också dra sig ifrån sina ställningar inne på iranskt territorium. Det ger den irakiske presidenten Saddam Hussein möjlighet att koncentrera sina trupper mot gränsen till Saudiarabien. Enligt vissa uppgifter kan Saddam Husseins plötsliga fredsuppgörelse med Iran frigöra så mycket som 300 000 soldater som kan sättas in på den sydvästra fronten. Lars Kobbe, Nicosia.
Klockan är 7:30.
Den 18 augusti 1990.
Nu har det hänt som många västregeringar befarat. Irak tar västerlänningar som gisslan och för dem till anläggningar som Irak befarar kan komma att utsättas för amerikanska flyganfall. Här är en rapport från vår Mellanöstern-korrespondent.
Talmannen i det irakiska parlamentet, Sadun Mahdi Sali, sa i ett uttalande sent igår kväll att västerlänningar från, som han sa, aggressiva nationer ska kvarhållas tills risken för ett krig är över. Han specificerar inte hur många västerlänningar som kommer att fängslas eller från vilka nationer, men särskilt amerikaner och britter anses hotade. Enligt talmannen kommer västerlänningarna att föras till civila och militära nyckelanläggningar, och enligt vissa rapporter har redan en grupp på 35 amerikaner som tagits från ett hotell i Bagdad förts till områden som kommer att utgöra militära mål vid ett eventuellt amerikanskt anfall. Det finns omkring 20 000 västmedborgare i Irak och Kuwait. Av dem är cirka 8 000 britter eller amerikaner. Läget för de omkring 145 svenskarna som finns kvar i området anses inte lika allvarligt, eftersom Sverige inte vidtagit andra åtgärder mot Irak än att delta i FNs sanktioner mot landet. Beskedet från Bagdad igår kväll att hålla kvar västmedborgare som en mänsklig sköld innebär en ny upptrappning i nervkriget mellan Irak och de makter, främst USA, som står emot president Saddam Hussein. Ett annat tecken på att det just är en gisslansituation är att tusentals egyptier tillåts lämna Irak via Jordanien. Igår kom 18 000 människor, företrädesvis egyptier, över gränsen vid Ruwaished i östra Jordanien. Egypten leder den arabiska styrka som skickats till Saudiarabien. Lars Kobbe, Nicosia.
Redan innan det blev känt att Irak nu alltså använder västerlänningar som ett slags mänsklig sköld, så ökade USA sina militära aktiviteter i Mellanöstern.
Och klockan 9.
Det blir nyheter från Ekot. Och vi börjar med den resolution som FNs säkerhetsråd i morse enades om mot Irak. Här är New York.
Helt enhälligt kräver säkerhetsrådets 15 medlemsländer att Irak ska tillåta alla utlänningar att kunna lämna Irak och Kuwait omedelbart. Och att inget steg tas för att äventyra deras säkerhet eller hälsa. Resolutionen säger också att konsulär personal ska tillåtas att träffa dem. Det var USA som återigen drev på en diplomatisk handling inom FN. Reaktionerna här har varit mycket starka mot beskeden från Bagdad. Först om att utlänningarna skulle förflyttas bland annat till militärförläggningar. Och sedan att de skulle riskera att bli utan mat under handelsblockaden mot Irak. Den amerikanska ambassadören i FN, Thomas Pickering, använde också ordet gisslan för första gången innan säkerhetsrådets snabbinkallade möte började. FNs generalsekreterare har meddelat att han tänker sända två emissarier till Irak, och säkerhetsrådet vill nu att de överlägger med Iraks regering så att utlänningarna kan lämna området. Detta är den fjärde resolutionen som säkerhetsrådet antagit sedan konflikten började den 2 augusti. Den första innehöll krav om tillbakadragande av trupper. Den andra, handels- och vapenembargo. Och den tredje, att ockupationen av Kuwait är legalt ogiltig.
Och för en stund sedan fick vi veta att amerikanska örlogsfartyg öppnat eld mot ett irakiskt tankfartyg utanför Bahrain i Persiska viken. Det uppger den irakiska nyhetsbyrån IRNA. Medan Irak nu hotar med att låta utlänningarna svälta har den sista livlinan skurits av för livsmedelshandeln med Irak. Inga fartyg med Irak-destinerad last angör längre den jordanska hamnen i Aqaba, rapporterar vår utsända på platsen.
Vindsurfare och paddelbåtar har vattnen nästan för sig själva. Det är ett märkligt lugn på de annars så trafikerade vattnen. Men ett oroande lugn i en vik som på en gång omsluts av Jordanien, Israel, Egypten och Saudiarabien. Och här har nu det sista hålet täppts till för livsmedelsimport till Irak. Titti Nylander, Aqaba.
En dagsrapport den 23 augusti 1990. Mellanöstern.
Allt fler experter, politiker och andra säger att kriget mellan USA och Irak är oundvikligt. Slå till nu, sen kan det vara för sent i deras budskap. Än så länge skulle den amerikanska allmänheten stödja ett amerikanskt anfall mot Irak, även om det skulle kosta tusentals liv i den amerikanska gisslan. Men så kommer man inte att resonera om någon månad. Stödet bland arabstaterna för USA är också bräckligt. Saddam Hussein måste oskadliggöras nu, annars kommer han tillbaka om några år när han förfogar över kärnvapen. Det är några av argumenten. Om nu detta krig verkligen är oundvikligt och om det vinns av USA så kan det vara över på 10 dagar, tror militären. Men sen då? Hur har president Bush tänkt sig fortsättningen? Vad är det egentligen USA i så fall har visat och vunnit? President Bush har visat att det nu bara finns en världsmakt, en stormakt, och det är USA. Och han kan ha lyckats med att få bort Iraks diktator. Och Bush kan i varje fall på kort sikt ha försäkrat sig om västs kontroll av oljan i Persiska viken. Men å andra sidan skulle även Saddam Hussein, om han lade under sig all olja i området, tvingas sälja den till väst och till rimliga priser. Annars har ju västvärlden visat att man kan söka sig till andra energikällor. Vad USA vid sidan av oljan försvarar är att allt ska förbli vid det gamla i Mellanöstern. Men det kommer det inte att bli. USA stödjer nu de rika oljeländernas härskare. USA stödjer riken vars gränser i många fall dragits upp av väst. Man stödjer ledare som tillsatts av väst, eller i varje fall sitter där de sitter med hjälp av främst USA. Allt kommer inte att bli som det har varit i Mellanöstern. Orättvisorna är allt för stora, de regerande regimerna för svaga och för reaktionära, och hatet mot Israel och USA allt för starkt. Saddam Hussein har blåst liv i det så kallade arabiska massornas hopp om en stor arabisk nation där alla delar på oljeinkomsterna, där arabvärldens ära återupprättas efter alla förödmjukelser. I arabvärlden är inte Saddam Hussein en galen Hitler. Där är han en hjälte som vågar utmana Israel och USA, utmana det utländska inflytandet. Det är främst i de fattiga arabländerna, Jordanien, Jemen, Tunisien, Sudan och bland palestinierna, som Saddam Hussein satt djupt liggande känslor i rörelse. Människor som ser hur oljeschejkernas rikedomar ökar medan arbetet på oljefälten sköts av underbetalda fattiga från deras egna länder. Blir det krig mellan USA och Irak, eller om konflikten drar ut i en lång amerikansk militär närvaro, så kan de antiamerikanska stämningarna i området stiga till ett crescendo. USA kan inte hävda att man försvarar demokratin. Varken USAs vänner i Mellanöstern just nu, Saudiarabien, Kuwaits gamla ledning, Förenade Arabemiraten eller för den delen Jordanien kommer i närheten av något som kan kallas demokrati. Och givetvis inte heller USAs senaste och mest udda vän, Syriens diktator Hafez Assad. Kungarna, emirerna och sheikerna kring Persiska viken kan mycket väl tvingas försvinna inom en överskådlig tid, och oljan då falla i händerna på nya antiamerikanska ledare som kanske återupplivar den panarabiska tanken, den som nu gör Saddam Hussein så populär bland stora grupper i arabvärlden. Den palestinska frågan kommer också att finnas kvar. Den löser sig inte bara för att man säger att PLO förstört sina möjligheter genom att stödja Saddam Hussein. När konflikten i Persiska viken är över, hur den än slutar, så måste Israel och USA åter ta sig an den palestinska frågan. Arabvärlden blir aldrig vad den varit, hur gärna president Bush än vill det. Nya tankar är i rörelse, med eller utan Saddam Hussein. Arabförbundets Clovis Maksoud säger så här: arabvärlden blir aldrig densamma. Historien skapas inte för oss, den måste skapas av oss.
Hur förhåller sig då Israel i den pågående Mellanösternkrisen i augusti 1990? Och hur är Israel rustat mot eventuellt angrepp från Irak? En rapport den 23 augusti 1990.
Israel har intagit en tämligen tillbakadragen roll i krisen kring Persiska viken så här långt. Men landet är i högsta grad berört, och Israel upprätthåller en hög militär beredskap i den pågående konflikten. En attack mot Israel kan framgångsrikt avvärjas, det hävdar en israelisk militärstrateg som Ekots utsände i Jerusalem träffat.
Irak har för närvarande inte kapacitet att rikta ett förödande slag mot Israel. Det säger Dr. Gerald Steinberg vid Hebreiska universitetet i Jerusalem. Irak har visserligen kemiska vapen, missiler och bombplan. Men missilernas stridsspetsar är av blygsamt format och det israeliska luftförsvaret är i stånd att blockera varje attack mot befolkningscentra. Vad beträffar de irakiska markstridskrafterna så befinner de sig hundratals kilometer bort och skulle förmodligen helt slås ut om de förde fram stridsgasutrustat artilleri tillräckligt nära Israel. Talet om Iraks imposanta vapenarsenal är något överdrivet, tycker Dr. Steinberg.
The Iraqi weapons capability is sometimes overestimated, specifically by the Iraqis. The missiles are Soviet Scud-Bs, slightly longer range versions with lower warheads, 150-kilogram warheads, not very accurate. And so,
Irak förfogar över sovjettillverkade missiler, så kallade Scud-B, men de har ingen hög precision. Man har också sovjetbyggda bombplan som skulle ha svårt att kunna penetrera Israels luftrum. Saddam Hussein gjorde det militära misstaget att slå till för tidigt, anser Dr. Steinberg. Och bara 2-3 år hade han förmodligen haft ett perfekt missilsystem, kanske kärnvapen. Och under alla förhållanden hade kemiska vapen då inneburit ett verkligt hot mot Israel. Krisen i Persiska viken kan bli utdragen, tror Dr. Steinberg. Båda sidor tycks inrätta sig för det. Och det kan passera flera månader under det att USA pressar Saddam utan att ta till militärt våld och Irak och sin sida hoppas att amerikanerna ska tröttna och åka hem. USA kan alltså vilja vänta ut Saddam. Om några månader får sålunda Irak svårt med sina militära förråd av till exempel flygplansbränsle. Men Dr. Steinberg menar att president Bush måste komma till ett avgörande före november månad. Då är det kongressval i USA och ingen vet hur stort stöd han då har i Washington för att hålla kanske en kvarts miljon amerikanska soldater i Saudiarabien. Åke Wiklund, Jerusalem.
Även Iraks förra vapenleverantör, Sovjet, är kritisk och riktar uppmaningar till Irak att förhålla sig enligt reglerna. Den 25 augusti 1990, kort.
Sovjetunionens president Mikhail Gorbachev riktade igår en varning till Iraks ledare Saddam Hussein. I ett personligt meddelande till den irakiske ledaren skrev Gorbachev att Moskva står fast vid sitt fördömande av den irakiska annekteringen av Kuwait. Han manade Saddam Hussein att följa resolutionerna som kräver irakisk reträtt från Kuwait samt att frige alla utländska medborgare, rapporterade nyhetsbyrån TASS. Att kringgå dessa krav kommer att leda till att FNs säkerhetsråd vidtar ytterligare åtgärder, varnade Gorbachev.
Om FNs generalsekreterare och om styrkorna runt krisområdet i Mellersta Östern. Här är en rapport den 28 augusti 1990.
Den allt effektivare flottblockaden börjar nu också märkas inne i Irak. Enligt västjournalister i huvudstaden Bagdad införs matransonering i landet från och med lördag, trots att affärerna fortfarande ser välfyllda ut. Samtidigt fortsätter den irakiske ledaren Saddam Hussein att visa upp sin gisslan i den irakiska televisionen nu ikväll. Och han håller fast vid sin linje att de är en mänsklig sköld mot ett amerikanskt angrepp. Men trots hotfulla tongångar ser världens börser allt hoppfullare på möjligheterna till en fredlig lösning. Förhoppningarna knyts till FNs generalsekreterare Perez de Cuellar och hans samtal med den irakiska utrikesministern Tareq Aziz på torsdag.
And my intention is of course to embark in extensive and comprehensive discussions with the foreign minister of Iraq on all aspects of the problem.
OPEC-ländernas oljeministrar kallat för informella samtal har pågått sedan i söndags på ett storhotell här i Wien. Nu ser man ut att närma sig resultat. 10 av de närvarande länderna vill öka sin oljeproduktion, bara Iran röstar emot.
Men trots några positiva tongångar fortsätter uppladdningen runt Persiska viken. Idag lämnade det franska hangarfartyget Clemenceau sin hemmahamn för att ingå i det massiva internationella uppbygget, som beskrivits som den största truppförflyttningen sedan andra världskriget. Idag är minst 15 länder inblandade, de allra flesta i form av ett eller flera fartyg. Sammanlagt finns ungefär 120 olika krigsfartyg i Persiska viken, Röda havet och Gulfen. USA är ojämförligt störst, men här finns också engelska, franska, holländska, belgiska, kanadensiska, italienska, australiensiska och inom kort också danska flottenheter. USA har idag ungefär 60 000 man placerade i Saudiarabien. Men här finns förutom den amerikanska och saudiska armén också soldater från Storbritannien, Marocko, Syrien, Pakistan, Bangladesh, Egypten och de andra oljestaterna Bahrain, Oman, Förenade Arabemiraten och Qatar. Räknar man också in den israeliska och syriska och egyptiska armén står idag närmare 2,5 miljoner soldater inför att dras in i en konflikt mot Iraks ungefär 1 miljon starka armé. På hangarfartygen står ungefär 350 stridsflygplan beredda idag till olika insatser. Och utspridda i Turkiet, Cypern, Saudiarabien och Oman står ytterligare minst 250 stridsflygplan av olika typer från framförallt USA, Storbritannien och Saudiarabien.
Men ett land som alltså inte sänder trupp eller fartyg till området i nuläget i alla fall, det är alltså Sverige. Ingvar Carlsson hänvisar, som vi hörde, bland annat till lednings- och samordningsproblem där nere. Nu ska vi fortsätta med fler nyheter från Mellanöstern.
President Saddam Hussein förklarade idag att Kuwait numera utgör Iraks 19:e provins och att huvudstaden Kuwait City återfått namnet Kadima, som staden hette före första världskriget. Utropandet av Kuwait till irakisk provins tror många västliga bedömare kommer att försvåra FN-chefen Perez de Cuellars medlingsförsök som börjar nu på torsdag. Norska utrikesdepartementet säger sig inte ha kunnat få kontakt med sin ambassad i Kuwait sedan igår eftermiddag, då telefon- och elförbindelserna till ambassaden där bröts. UD i Stockholm hade kontakt med svenska ambassadören Ingolf Kisov vid 16-tiden nu på eftermiddagen senast.
Diverse rapporter från Mellanöstern och Mellanösternkrisen den 30 augusti 1990.
Kuwaitisk gerilla som har tränats och utrustats av USA har dödat eller skadat omkring 200 irakiska soldater och förstört flera irakiska militärfordon i Kuwait. Det skriver tidningen New York Times och citerar amerikanska regeringskällor. Samtidigt uppger tv-bolaget NBC att amerikanska specialstyrkor och underrättelsetjänsten CIA ger hjälp till den kuwaitiska motståndsrörelsen som nu består av några tusen kuwaitier.
Så till Mellanösternkrisen. Uppgifter cirkulerar nu om att Irak har tagit de första kontakterna för att utröna möjligheterna till en uppgörelse med USA. Men president Saddam Hussein förnekar att Irak har erbjudit några eftergifter.
President Saddam Hussein fortsätter att i intervjuer med de stora tv-bolagen ge sin syn på krisen i Mellanöstern. Men den tidigare så hårda retoriken har mjukats upp. Nu heter det i Saddams budskap att Irak inte kommer att anfalla först. Irak vill inte ha krig och Irak är berett att överväga alla idéer till en lösning av konflikten. Ingen kan med säkerhet veta om skiftningarna i den irakiska propagandan är något annat än en katt- och råttalek med den internationella opinionen. Men av visst intresse är uppgifterna om att den irakiska ledningen i förra veckan lät överbringa ett budskap till Vita huset. I meddelandet skulle Saddam Hussein ha erbjudit en irakisk truppreträtt från Kuwait och en garanti för att alla utlänningar var fria att lämna Irak och Kuwait. I utbyte skulle den internationella handelsblockaden mot Irak upphöra och Irak garanteras kontrollen över oljefältet Romalia som löper in i Kuwait. Uppfattningen att Kuwait exploaterade irakiska oljefyndigheter för egen vinning var en av de utlösande orsakerna till den irakiska invasionen.
Det officiella mötet mellan Iraks utrikesminister Tariq Aziz och FNs generalsekreterare Javier Pérez de Cuellar har skjutits upp till imorgon, uppger en FN-talesman. Pérez de Cuellar har sagt att han vid mötet först och främst ska försöka få Irak att tillämpa FNs resolutioner, inte förhandla om dem.
Idag har Arabförbundets utrikesministrar samlats i Kairo för att försöka finna en lösning på konflikten kring Persiska viken. Men istället för att demonstrera en nödvändig enighet om man ska ha någon chans att lyckas så visas arabvärldens djupa splittring upp för omvärlden.
Den djupa sprickan inom arabvärlden som konflikten kring Persiska viken åstadkommit framstår idag i all önskvärd tydlighet. Egyptens president Mubarak har kallat Arabförbundets utrikesministrar till ett brådskande möte i Kairo. Av 21 stolar kring förhandlingsbordet står 9 tomma. De enda som kommit till mötet är de arabstater som stödjer USA och som fördömt Iraks invasion i Kuwait. De 9 som tackat nej och som stödjer Irak och istället kritiserar USAs militära uppladdning i området är Irak naturligtvis, Algeriet, Tunisien, Sudan, Jemen, Mauritanien, Libyen, Jordanien och den palestinska befrielseorganisationen PLO. Saudiarabiens utrikesminister förklarade före mötet vilket mål man har. Iraks trupper måste dras tillbaka från Kuwait och den legitima regeringen återinsättas. Irak har inte visat några som helst tecken på att vilja dra sig tillbaka. Tvärtom har man ytterligare understrukit att annekteringen av Kuwait är oåterkallelig genom att officiellt göra Kuwait till en irakisk provins. Skiljelinjen mellan arabstaterna som stödjer Irak och de som stödjer USA och kraven på ett irakiskt tillbakadragande är tydlig. Det är de fattigare arabstaterna som stödjer Saddam Hussein, de som sympatiserar med hans tankar om en arabisk nation där oljeinkomsterna skulle fördelas och inte hamna i oljeschejkernas, emirernas, kungarnas och de amerikanska oljebolagens fickor. USA stöds av de små rika oljeländerna, av Saudiarabien och av Saddam Husseins gamla fiender, Egyptens Mubarak och Syriens Assad. Detta möte visar att arabvärlden nu är delad i 2 läger, ett leds av Saddam Hussein och det andra av Egyptens Mubarak och Saudiarabiens kung Fahd. Hur konflikten kring Persiska viken än slutar så kommer den att sätta djupa spår i framtidens arabvärld. Intressant är att de som aktivt arbetar för en förhandlingslösning är de som stödjer Saddam Hussein, det vill säga Jordaniens kung Hussein, PLOs Arafat, Tunisien och Algeriet. De förordar en så kallad arabisk lösning som förmodligen skulle innehålla uppgörelser som skulle kunna rädda ansiktet på Saddam Hussein, det vill säga att han skulle få en del av oljan i Kuwait, ekonomisk ersättning och få den stora skulden efter kriget med Iran efterskänkt och en folkomröstning i Kuwait som man vill räkna med skulle leda till att emiren och hans familj inte kommer tillbaka. Men USA vill inte göra några eftergifter. Iraks tillbakadragande från Kuwait måste vara helt villkorslöst. Sovjets utrikesminister Shevardnadze har skickat ett budskap till det arabiska utrikesministermötet i Kairo där han manar arabstaterna att enas för att kunna stoppa ett krig. Sovjetunionen var ju Iraks största allierade och vapenleverantör men har nu stött FN-resolutionerna mot Saddam Hussein. Moskva har hållit kanalerna öppna och tycks inte ha någon slags medlarroll.
Bo Karlström.
Nu drar Irak åt svångremmen. Här är en rapport från Irak den 1 september 1990.
I Irak införs idag livsmedelsransonering. Myndigheterna har tryckt upp ransoneringskuponger som berättigar var och en till bland annat 6 kilo mjöl, 1,5 kilo ris och 0,5 kilo olja. Barn under 1 år får torrmjölk.
Och idag fortsätter diskussionerna i Jordaniens huvudstad Amman mellan FNs generalsekreterare Peres de Cuellar och Iraks utrikesminister Tareq Aziz om krisen i Persiska viken.
Bara det faktum att diskussionerna fortsätter idag på förmiddagen mellan de två politikerna efter att experter har dryftat läget ger vissa vaga förhoppningar om att krigsrisken i Persiska viken åtminstone för tillfället har avvärjts. Det var mycket lite av substans som FN-chefen och Iraks utrikesminister igår önskade avslöja för pressen. Men den irakiske politikerns framtoning var lågmäld och återhållsam trots att han som väntat beskyllde motståndarsidan, framförallt naturligtvis Förenta staterna, för att vara det största hotet mot freden i området. Han drog också paralleller mellan den nuvarande krisen i Persiska viken och den långt utdragna Palestina-frågan och visade på så sätt eventuellt på en möjlig reträttväg för Irak. Men från gårdagens och dagens sonderande samtal till senare regelrätta indirekta förhandlingar, vilket den irakiske utrikesministern i princip föreslog, är steget långt. På en direkt fråga av journalisterna om Iraks position i Kuwait vägrade utrikesministern svara. Bagdad har ju klart tidigare talat om en annektering och inkorporering av oljelandet som Iraks 19:e provins. Marcus Ölander, Amman.
En Mellanöstern-rapport den 4 september 1990.
Klockan är strax 7:15. Morgonekot fortsätter med händelseutvecklingen i Mellanöstern. Chadlik Libby, Arabförbundets första icke-egyptiske ordförande sedan 10 år tillbaka, har avgått med omedelbar verkan. Och i och med det här så är sprickan i de arabiska leden ett faktum. Här är Amman.
Arabförbundet, idag med säte i Tunisien, meddelar inte varför Tunisien Chadlik Libby har beslutat avgå. Men det är bekant att han har kritiserats av både Egypten och Syrien för att inte ha gjort tillräckligt för att få andra arabstater att skicka styrkor för att försvara Saudiarabien mot den irakiska aggressionen. Förra veckans möte i Tunisien samlade bara 13 av 21 medlemsstater för att diskutera krisen i Persiska viken. Tunisien var ett av länderna som uteblev. Redan innan krisen med Irak hade beslut fattats om att flytta Arabförbundets högkvarter tillbaka till Kairo. Egypten isolerades ju av arabstaterna efter fredsavtalet med Israel. Först nästa månad, när Arabförbundets utrikesministrar enligt planerna ska mötas, kan diskussionerna inledas om en ersättare till Kliby. Men det finns ingenting som skulle peka på någon enighet på den fronten, och Klibis avgång visar nu att Arabförbundet troligen kommer att spricka. Det är inte ens osannolikt att de pro-irakiska arabstaterna bildar ett eget förbund. Med andra ord, konflikten i Persiska viken har nu så totalt splittrat arabvärlden att det kommer att ta mycket lång tid innan någon enighet kan nås. Såvida inte den på nytt kan samlas kring den eviga frågan om Palestina som på många sätt kan bindas till Irakkrisen. Marcus Ölander, Amman.
Den irakiska ockupationsarmén har problem med kuwaitiska motståndsgrupper. Det kommer regelbundna rapporter om attacker mot irakiska militärfordon och överfall på irakiska soldater.
En kuwaitisk kvinna kastar plötsligt en handgranat mot en grupp irakiska soldater och dödar flera män innan hon själv blir nedskjuten. I skydd av mörkret öppnar en man eld mot en polisstation och dödar och sårar irakiska soldater. Det är sådana snabba, överraskande anfall som nu riktas mot den irakiska ockupationsarmén och gör livet osäkert för de irakiska soldaterna i Kuwait. I Saudiarabien pågår rekrytering av en kuwaitisk gerillaarmé. 70 000 kuwaitier har flytt över gränsen till grannlandet Saudiarabien. De flesta män i vuxen ålder har tidigare genomgått militär utbildning och många uppges vara villiga att låta sig enrolleras som motståndsmän. Amerikansk militär rapporterar stödja uppbyggnaden av den kuwaitiska motståndsrörelsen. Amerikanska instruktörer ger militär träning på saudiska militärbaser och råd om lämpliga mål att attackera. Underrättelser, vapen och radioutrustning är andra delar av det amerikanska stödet.
Irak har sedan invasionen slutförts dragit tillbaka de bästa förbanden från Kuwait. De sämre disciplinerade soldaterna som nu utgör ockupationsstyrkan kan ge motståndet större utrymme, men det kan ändå aldrig bli fråga om mera än nålstick mot de 160 000 iraker som håller Kuwait. Börje Remdahl, Nicosia.
En ofrånkomlig sidoeffekt av den pågående konflikten vid Persiska viken blir en djupare diskussion om bristen på demokrati i flertalet av länderna i Mellanöstern. I arabvärlden är det svårt att hitta länder som är något annat än brutala diktaturer eller feodalt styrda kungadömen. USA har under senare år angripit antidemokratiska krafter runt om i världen. Men arabvärlden, där stora oljereserver göms under den heta ökensanden, har undgått sökarljuset. Med ett undantag. Libyen och överste Gaddafi har hört till hatobjekten, framförallt beroende på att Gaddafi har öppnat portarna för terrorgrupper. Men i övrigt har oljeländerna med sina kungar, emirer, shejker i skimrande palats och med tillbakahållna folkmassor inte ingett någon oro i Washington. En viktig orsak, feodalrikerna och de diktatoriskt styrda länderna har varit hyggligt stabila, inga egentliga störningar av oljeleveranserna. Men nu kommer Saddam Hussein och ställer frågan på sin yttersta spets. Han invaderar ett emirat där en styrande kungafamilj tvingas fly. President Bush har inte i första hand lovat att stödja härskarfamiljen. Istället har det hetat att Kuwaits befolkning ska själv få bestämma över sin framtid.